Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det här är ett samtal med Lotta Ilona Härynen, tillförordnad politisk redaktör på tidningen Arbetet. Vi talar om hur politiken har förändrats de senaste två decennierna. Frågor som var stora runt sekelskiftet tycks som bortblåsta. 1900-talets vänsterkritik mot USA-ledda krig är som bortblåst. Samtidigt har en rad nya frågor som rör identitet och kroppen blivit stora. Vad beror det här på? Är det en ideologisk förändring eller har samhällsdebatten helt enkelt påverkats av yttre omständigheter? Detta och mycket annat pratar vi om i dagens avsnitt av Samtalet Sveiman. Lotta, 2000-talet, det börjar med EU-toppmöten, demonstrationer mot frihandelsavtal och det är massor av protester i Västeuropa. Det är som en turné liksom, vart en EU-eliter och liksom världsledare åker och talar om frihandel så är det protester. Och det är USA-ledda krig i Mellanöstern, först Afghanistan, sen Irak, också massiva protester mot i alla fall det andra kriget. Det där känns som väldigt länge sedan. Vad tycker du har hänt med, om du skulle jämföra den eran av liksom kritik mot global kapitalism, ojämlikhet mellan nord och syd och det som man ofta kopplar ihop med det vill säga krigen som liksom pågick i den delen av världen. Vad skulle du säga har hänt?
Det går ju, jag tänker att det går så snabbt. Jag behövde gå tillbaka och bara, vad hände bara liksom år 2000-2001? Och så inser man att hela världen på något vis välter på två år. Alltså Göteborgskravallerna i Sverige sker ju innan 11 september samma år. Och jag tror att det är väl liksom det första skiftet, att kritiken mot liksom den globala imperialismen och så vidare har en helt annan tonalitet när George Bush och EU träffas i Göteborg för att ha ett möte. Då är det ju liksom kapitalkritik på ett annat sätt. Men i och med 11 september-attackerna och i och med USAs krig mot terrorn så ändrar den ju ton. Alltså dels så blir det ju ett kritik mot Irakkriget från vänsterifrån och mot kriget i Afghanistan. Men det där sker ju parallellt med att hela det politiska samtalet egentligen förändras. Jag tror att alltså från, om man nu ska liksom hårdra någonting, vänster-höger, så under de, vad är det, 20 åren som har gått så har det ju från vänster all den liksom kritiken mot det globala kapitalet och så vidare har väl gått från kritik mot kapitalet i sig och omfördelning och jämlikhet, makt och maktkritik i sig från det till att handla om klimatfrågan i mycket högre utsträckning. Så att det är klimatrörelsen som har namnat de spåren som finns kvar av den typen av kritik mot kapitalism och globalisering och liksom utsugning av tredje världen och så vidare som vänstern bar på egen hand tidigare. Och den har ju såklart bytt form och finns i hur många olika former som helst. Så det, å ena sidan har det skett, men från högerhåll så tänker jag att det har blivit mer också liksom, kritik mot ett globalt kapital egentligen. Men den har ju dels anammats av liksom, högerextrema krafter, sipprat in i en mainstream-politik också. Och där ser vi ju istället liksom, en så här dog-mentalitet, mer protektionism och nationalism. Och allt det här börjar ju ske efter 2001 och efter den tiden.
Mm. Men om vi tar de här beståndsdelarna varan för sig, vi kan väl kanske börja med den diskussion som är om globalisering och frihandel. För då, jag uppfattar att det väldigt mycket då är så att du har liksom en mainstream höger och en liksom mitten socialdemokrati som ändå är ganska mycket för globalisering. Man är liksom EU-positiv och så. Då får man ju komma ihåg att det här är ju en period då Miljöpartiet fortfarande är benhårda EU-motståndare. Vänsterpartiet är definitivt benhårda EU-motståndare, och det finns kanske även ett visst motstånd kvar inom S i Sverige. Men att det är lite av en det är en stridsfråga om globalisering och frihandelsavtal och så. Jag har så svårt att föreställa mig att man idag skulle ha protester mot frihandelsavtal. Det är ju knappt någon som vet att de liksom,
nej, jag har också svårt
att de diskuterar det. Så att det känns som att det inte längre är en stridsfråga idag på samma sätt. Och jag funderar på om det beror på att de helt enkelt gömde de här. Då var det så här storslagna toppmöten, man skulle ha dem mitt i stora städer och så. Jag vet inte om det är så här, när det är en praktisk fråga, att man gömde det, eller att det bara inte våra politiska konflikter upphörde att handla om fördelning på en global nivå.
Men jag tänker det, alltså jag tror inte att konflikten fördelning i sig har försvunnit, men den har bytt form, den har bytt retorik. Vi pratar om att liksom, om det börjar dyka upp diskussioner om faktiska handelstullar. Handelskrig mellan Kina och USA till exempel och så vidare. Så det finns ju liksom slutresultatet finns ju i olika former, liksom klimatrörelsen driver på liknande saker. Men jag tror aldrig att de skulle formulera det till att men nu ska EU ha ett nytt frihandelsavtal, utan där sitter ju centern, eller liksom centrum starkt mellan socialdemokratin och Liberalerna, Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna. Där finns det ju en otrolig enighet mellan de stora krafterna. Men konflikten sker ju från två kanter och går och äter sig på något vis inåt också. Att jag tror att det känns som att de här konfliktnivåerna är på väg att öka. Också.
Du tänker att den liksom radikala vänstern och radikala högern håller på att liksom äta sig in från båda håll? Eller?
Jag har lite svårt att kalla det för radikala vänstern i och med att jag tycker att det handlar så mycket mer om Greta Thunberg, som jag vet inte vad hon själv skulle identifiera sig om, men om en mer, jag tror att självbilden där är kanske mer, alltså det är en hyperpolitisk rörelse, klimatrörelsen, men den skulle nog inte själv identifiera sig på en sån skala. Men jag kan se det, att säga att okej, men här finns det en kapitalismkritik som jag känner igen någon annanstans ifrån. Sen tror jag också att nu är jag fel person att prata om det här egentligen, för att jag kan väldigt lite om den autonoma vänstern i Sverige. Men jag vet, det lilla jag vet är i alla fall att under 90-talet och början av 00-talet så fanns det en annan typ av organisering där. Så jag tror att de hette väl Attack, som var mer organiserade i Göteborg, och det var ju ett europeiskt nätverk, och den tror jag har slagit sönder i ganska stor utsträckning. I vilken form den existerar idag och varför det skedde. Man nästan, jag vet inte, Brands redaktör Mattias Våg kanske kan berätta mer om det. Men här får jag vara oberoende socialdemokrat och erkänna att jag inte.
Men om vi tar den andra delen då, som jag upplever hade en större roll i svensk politik, om vi begränsar oss till den, men det gäller ju även för många andra länder, att det var ju så väldigt mycket diskussioner om liksom, och det påminner rätt mycket om 1900-talet, det vill säga att du hade den här kritiken mot imperialismen, du hade kritiken mot USA och så. Och vad jag tycker är slående är att när det sker gigantiska demonstrationer i Sverige, i Frankrike, i Tyskland 2003, när kriget i Irak inleds, 2021, när USA lämnar Afghanistan, vilket någonstans är liksom slutet av de här två decennierna av USAs, får man ändå säga, ett misslyckade äventyr i Mellanöstern, då är det liksom knappt någon som säger någonting. Möjligtvis är man lite besviken på, både från vänster och höger, att nu lämnar man liksom de afghanska flickorna i sticket. Att det känns som det helt försvann. Och nu är, ja, men till och med 2022 som socialdemokratin vänder i NATO-frågan. Alltså det är en helt annan verklighet kring de här frågorna som var så himla viktiga bara för 20 år sedan. Vad tror du det beror på?
Det är så, ja, men som sagt, alltså, det är så himla mycket som har förändrats. NATO-frågan är helt beroende av det som har hänt bara det senaste året. Just hur Socialdemokraterna har vänt och hur de finska Socialdemokraterna också vände. Svenska Socialdemokratin tog rygg på det. Sen tror jag att det har funnits, Socialdemokratin har nog haft sina NATO-positiva krafter också. Men det var väl svårt för S i det läget då. Göra någonting annorlunda utifrån de säkerhetspolitiska analyser som fanns. Alltså att mycket av det som också har varit idén, eller som tidigare var idén om vad 2000-talet skulle vara kring millennieskiftet, det byggde ju på att Ryssland demokratiserades. Att Sovjet har fallit, kalla kriget är slut, så här, nya, liksom, brand new world. Vi behöver inte förhålla oss till 1900-talets geopolitiska lagar längre. Vi kan hänge oss fritt och fullt till frihandel, tullfrihet, bygga internationell tillväxt och internationella relationer. Och plötsligt står vi här 2021 och visar sig att allt det där var faktiskt fel. Mm. Vi hade fel. Jag tror att vänstern skulle absolut inte säga att man hade fel. Nej. Utan de skulle säga, vad var det vi sa? Möjligen vissa, kanske inte om Ryssland, och det ska få med. Så nu står vi i någon sorts, alltså jag tror att, så här, att 00 till 20-tal, det kanske får ses som en typ av liminalfas i någon sorts världshistorisk utveckling, och nu måste vi omformulera oss utifrån en verklighet som dels har rått under stora delar av 1900-talet, men vi står ju också i med den tekniska utvecklingen och så vidare som vi står i nu. Mm. Men jag tror att det vi sitter i nu beror på att slutsatser som man drog av den politiska utvecklingen, av EU, av murens fall och så vidare, faktiskt kom på skam sen Ryssland åtminstone invaderade Krim.
Skulle man kunna säga också att en annan sån på något sätt omvärldsförändring var ju att även om Västeuropa inte var främmande för invandring, migration liksom sen tidigare, sen lång tid tillbaka, och inte heller från utanför Europa, så på något sätt efter 11 september och det som händer i Europa under 2010-talet, liksom terrordåd, liksom, det börjar ju i London och Madrid och så i samband med kriget i Irak, men sen under 2010-talet har du liksom IS och hela den att du får liksom ett, även om man kanske motvilligt vill kalla det liksom en sorts civilisationskonflikt, för det är det ju inte. Liksom. Mm. Men på ett sätt så är det ändå det. Det blir väldigt viktigt för många människor. Konflikten mellan väsensskilda sätt att se på världen och se på människan, individen, religionen och så vidare.
Det hamnar ju i förgrunden. Dels såklart för att det i Sverige och flera västeuropeiska länder har funnits liksom politiska partier som väldigt gärna haft de här frågorna i förgrunden och har lyckats väldigt bra med. Liksom. Dels för att det svarar emot den delen utav hur världen har förändrats, alltså med terrordåd, terroristattentat. Men också liksom en ökad, alltså protektionism och så vidare. Men jag tror att det finns två saker till som bidragit till det, eller som går in i samma, så samma debattflora. Det är dels finanskrisen, vad som hände med inte minst de europeiska ekonomierna efter det, vad det gjorde med samhället, vad det var som drogs undan, vad gjorde liksom, vilka, hur välfärdsstaten hyvlades, pensioner, alltså hur Grekland utsattes. I den där myllan föds ju också liksom de högerextremistiska krafter som liksom har det här som sin enda fråga. Och sen har vi också på det har vi också liksom en ökad ekonomisk ojämlikhet som liksom har eskalerat i OECD-länderna sedan 80-talet och inte minst i Sverige. Det där tror jag också bidrar till människors känsla av trygghet överhuvudtaget och se hur mycket resurser har vi ens att fördela.
Ja.
Ja, men allt mindre tycker folk, och det är ju på sätt och vis sant. Vem man sedan väljer att ta den konflikten emot, det gör ju människor olika ju beroende på ideologi och politisk ingång. Men sen har vi också 2015, flyktingkrisen. Och där, den tvingar ju andra, eller alla politiska partier faktiskt, som också haft starkt motstånd emot att ens tidigare lyfta frågan om migration. Där faller ju poletten ner, man tvingas hantera frågor. Kanske inte från, alltså såklart inte från ett liknande perspektiv som Sverigedemokraterna skulle vilja göra. Men då blir det en fråga för alla. Liksom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men 2010-talet är ju lite speciellt, för att det inleds ju med, alltså, vi backar lite, så har vi har 11 september, kriget i Afghanistan, kriget i Irak. Mycket fokus på terrorism, som såklart USA sätter i fokus. Och sen så kommer finanskrisen 2008, som är på något sätt helt orelaterad och bygger liksom på ett dysfunktionellt banksystem och banker som spekulerar och ja, ett osäkert system. Det sprids över hela världen. Och så återhämtar sig världen under ett antal år. Och så kommer vi till 2010-talet, när vi har flyktingkrisen, men det blir ändå inte riktigt någon sån här. Jag minns att jag läste rätt många runt 2009, en hel del från vänster, som sa att nu återkommer de ekonomiska frågorna, för nu kommer det bli så synligt vilka som har, vilka som inte har, vilka är det som förlorar först i en sån här ekonomisk konflikt. Det är oftast inte de som är längst upp liksom. Visst, de förlorar väl också, men inte i, men på något sätt i relativa tal så är det de liksom på botten som drabbas hårdast liksom vid recession och ökade kostnader. Men 2010-talet på något sätt, det blir ju känt som tiden för liksom lågränta, extrem produktivitetsökning i techsektorn liksom, och fastighetsbranschen bara exploderar och så. Alltså det kommer av sig lite grann på något sätt, den här stora diskussionen om och stora samhällsomvälvningen som grundar sig på ekonomiska frågor. Alltså jag håller med att liksom, visst, det är en ökad ojämlikhet, och den här produktiviteten ökar ju ojämlikheten, för att vissa blir ju enormt rika här, alltså även med medelklass som gör liksom bostadskarriär och så, men ändå kommer de ekonomiska frågorna av sig, och så blir det
också i stor utsträckning så alltså, vi är ju superbelånade, så det dämpar ju, alltså det skapar ju också en vi kan leva goda liv liksom. Men i slutändan hyr de flesta av oss av banken, och det blir ju inte kännbart förrän vi sitter i situationen som vi sitter i nu. Ja, men jag vågar däremot inte, för jag är lite skeptisk. Varenda gång någonting, så var det ju under coronan också. Bara, nu äntligen kommer vi prata sjukvårdspolitik. Nu äntligen kommer de riktiga höga vänsterfrågorna bli aktuella igen. Nu kan vi prata om ekonomisk omfördelning och skatt och SKR, de jävlarna. Och så blev det inte heller. Liksom. Så jag vågar inte säga det nu. Och också för att det finns någonting väldigt smaklöst i äntligen en kris som gör att
man synliggör liksom, vad är motsättningen? Exakt.
Och det är klart att man vill, det är klart att så här, för oss som är politiskt engagerade och tror på en bättre värld och så vidare, har olika syn på vad som är det goda samhället, det är klart att man vill ha ett samhälle där den debatten ens kan föras. Liksom. Men samtidigt, vem vill ha kris? Liksom? Jag vill inte säga nu kan vi prata om det här. Dels, det är klart att jag kommer prata om det, men på bekostnad av att människor blir av med hus och hem, så är det ju väldigt svårt att säga äntligen en grogrund för att prata om något annat än flyktingar.
Liksom. Ja. Man kan ju inte välja riktigt vad som är vilken fråga som blir den centrala.
Så är det.
Och 2010-talet har väl i någon mån visat att det som man så att säga, man gick in och trodde det skulle byggas en väldigt globaliserad värld, både ekonomiskt, kulturellt, liksom på många sätt. Och att, som du nämnde tidigare, det fanns också en stor förhoppning om att inte bara Ryssland skulle demokratiseras, utan även att när Kina länkades in i det här systemet så skulle de tids nog bli mer som vi, vad det nu är, liksom någon sorts blandekonomi. Liksom, så. Men så skedde inte. Och därtill, som du nämnde, så fick vi miljöfrågan som på ett annat sätt än globaliseringsfrågan, som jag upplevde hade mycket större... det var en större konfliktlinje där. Och jag menar inte att det saknas konfliktlinjer i miljöfrågan, men det känns som att alla är ense, liksom, i stort sett alla, är ense om att klimat är en viktig fråga. Miljö, det är viktigt. Liksom. Och det är inte på samma sätt. Vi håller på att diskutera i marginalerna. I Sverige har vi fortfarande en extremt upphettad kärnkraftsdiskussion. Liksom. Det är det som är vår miljödebatt. I övrigt så är det så här, det finns inga... Ska vi ha vindkraft på land eller på hav? Liksom?
Nej, men
tror du att det kan vara avgörande för att vi inte har på samma sätt en så hård vänster-höger-konflikt? Att det är en sorts överideologi?
Dels tror jag att det är en överideologi. Det är ju väldigt svårt att... det är en väldigt svår debatt att säga någonting annat än att klimatet är en viktig fråga. För att vi vet vart det här ser ut och barkar. Liksom. Att säga emot det är ju att straffas ut ur debatten någonstans. Liksom. Sen kan Sverigedemokrater kalla det en åsiktskorridor bäst de vill. Liksom. Men nu är det så. Men problemet, både för klimatet och för att bedriva någon typ av debatt eller en konfliktlinje, höger vänster överhuvudtaget, det är ju att möjligen på grund av att alla är överens och alla står och nickar på toppmöten, är ju att, men det finns ju ingen sakpolitik riktigt. Nej. Inte särskilt stark, ingenting revolutionärt, ingenting som vi tror, eller som man kan säga att det här kommer att råda bot på det här problemet. Det finns ingen liksom stark ekonomisk, men nu förbjuder vi alla flyg, eller nu förändrar vi skattesystemet, eller nu bryter EU alla frihandelsavtal och skriver nya som bygger på en cirkulär ekonomi eller någonting sånt. När den typen av sakpolitik finns, eller när den, om någon ens uppfinner den innan man står och kliar sig i huvudet över en ökad kustlinje på riktigt, så finns det ju ganska, det är väldigt svårt att ta konflikt över någonting, eftersom allting nu också handlar om någon typ av teknikoptimism, att vi tror på det fossilfria stålet, och vi tror på de här batterifabrikerna, särskilt i Sverige, men det finns ju annat, om vad vi kan uppfinna saker och ting som samlar upp all koldioxid och så vidare. Det är ju inte heller någonting att ta en konflikt kring, för det vill väl... Ja, vad bra.
Vem är emot det?
Nej, ingen. Varför skulle man liksom? Så nej, det är ju inte en grund för konflikt så länge liksom debatten ser ut så.
Tror du det är ett problem att det inte finns... Nu nämner du liksom... Så man skulle kunna handla skattesystem, en cirkulär ekonomi, bryta frihandelsavtal och sådär.
Tänker bara fritt. Jag vet inte om någon har föreslagit
det. Men som exempel på där det skulle finnas en ideologisk konflikt. Men det verkar inte finnas någon... Konflikten verkar stå mellan de som tänker... jag har mest panik över det här och kan tänka mig att gå längst. Och de som säger, ja, men jag ser samma sak som du ser, men jag är inte beredd att gå lika långt som du, och jag har en annan idé om, jag kanske är mer teknikoptimist. Liksom. Och därför får man ingen ideologisk konflikt om det, på samma sätt som att man hade, jag vet inte, ta en sån fråga som löntagarfonderna på 70-talet. Det var ju verkligen en diskussion om hur ska man organisera det här samhället? Vilken roll, hur ska marknaden ägas? Det var ju liksom en fråga av där de två sidorna verkligen skilde sig åt hur de såg på privat ägande.
Men jag undrar om det inte också bygger lite på att förtroendet på politikens möjligheter överhuvudtaget har minskat de senaste decennierna. Alltså på 60- och 70-talen fanns det ju man var ju väldigt övertygad om att politiken faktiskt hade makt och möjlighet att förändra i väldigt stora system. Då förvisso i mycket mer nationella system. Men jag tror att, alltså det här, källa feeling, men det går säkert att gräva fram en studie på det också. Men att människor tror mindre på politiken som verktyg, och politiken själva har ju en tendens att backa 10 steg från allt ansvar också. Att säga att nej, men det här kan vi inte göra någonting åt. Så här, vi har inte de här politiska musklerna för det här beslutet fattas på EU-nivå. Eller vi kan inte ändra, eller vi kan inte höja löner för det påverkar inflationen. Och de här ekonomiska systemen är, alltså, man säger inte att det är naturlagar, men... Men retoriken är motsvarande. Alltså att, men alla stora system som påverkar oss människor, vare sig det klimatet eller våra livsvillkor, har blivit så beskrivs så abstrakt att jag tror att det är svårare att bygga ideologisk konflikt och politisk konflikt om alla makthavare och liksom också känslan hos gemene man är, jaha, men går inte att göra något i alla fall, så vad ska vi... Ska vi vänta ute eller jobba på marginalen liksom, med det vi kan göra? Vilket då tydligen inte är så mycket. Jag tror att det är liksom fel slutsats, men jag tror att det finns en sån våt filt över det politiska samtalet sedan länge.
Det har de väl på något sätt, de som har den känslan, vare sig de uttrycker den eller inte, har ju en poäng. Alltså, som du nämner, EU gör ju väldigt mycket som... ligger inte på nationell nivå. Då ska vi inte ens tala om lokal nivå, kommunal eller regional nivå. Alltså, det är klart det finns frågor som beslutas där i högsta grad, liksom sjukvård och socialförsäkringar och så vidare. Men det är väldigt mycket som ligger på något sätt bortom vår makt. Och om man tar det här med ekonomin nu, alltså den svenska riksbanken följer ju den europeiska riksbanken, som följer Fed, liksom amerikanska riksbanken, och vi släpas med lite grann.
Men allt det i sig, att det är så, är ju också resultat av politiska beslut. Liksom. Så att någonstans så finns ju politiken som verktyg om man väljer att använda sig av den. Det är klart att konsekvenserna kan bli stora, men om man tar förändringar är jättetuffa, och man kan inte ens överskåda vilken typ av konsekvenser vissa så större systemförändringar skulle ha. Men tar man det mot, eller jämför man det vid liksom klimatförändringarna, så är det klart att det att inte göra tillräckligt är ju, har ju helt andra typer av konsekvenser som antagligen är värre. Men jag tänker, apropå politiska beslut, om man tittar på en lite mindre, alltså i svensk kontext och i konflikterna här, att höger-vänster-konflikten, arbete-kapital, jag tänker att en anledning till varför den debatten inte är lika närvarande i Sverige som den skulle kunna vara, är ju bland annat att jättemånga av de grundläggande höger-vänster-konflikterna i svensk politik, pensionerna inte minst, är ju fastlåsta i parlamentariska kommittéer och blocköverskridande samtal och samarbeten. Och jag säger inte att det är dåligt i sig utifrån långsiktighet, förutsägbarhet för marknaden, förutsägbarhet för vanliga människor. Hur mycket kan man driva på, eller ska man ha överbudspolitik varje val? Vad gör det för statens finanser på lång sikt? Bla bla bla. Men att man har gjort så gör ju också att vi har inte stora politiska konflikter om pensionerna, fast vi faktiskt kanske borde ha det eller skulle kunna ha det. Och den typen av beslut, energi finns ju inte längre, skattepolitiken inte minst, alltså de här stora från ett socialdemokratiskt ideologiskt håll eller från ett vänster perspektiv, så har ju de debatterna dödats av att man sitter och förhandlar över blockgränsen, eller att alla de här besluten ska tas blocköverskridande för långsiktighetens skull. Okej, men om vi då inte kan debattera pensionerna och skattesystemet, vad om vi inte kan ha konflikt i det, som skulle kunna vara väldigt tydliga konflikter, vad har vi då kvar att ha politiska konflikter kring? Okej, men då blir det migration och kriminalitet och andra typer av frågor.
Kulturkrig helt enkelt.
Bitvis, inte bara, såklart. Men det lyfter ju de konflikterna i mycket högre utsträckning än pensioner, i och med att S nickar med och säger att vi ska ta det här i pensionsgruppen, eller nej, men vi tänker inte driva valrörelse på några konkreta frågor alls, för vi kommer sitta med Centerpartiet och förhandla efter september om vi vinner valet.
Om vi borrar mer i det här, just vad problemet med att man kanske på något sätt rollspelar politiska konflikter där de egentligen inte är så jättebetydelsefulla. Alltså jag tänker en sån sak som rättspolitiken. Liksom, man har ju närmat sig varandra lite grann, men sen så blir det en väldigt symbolfråga. Liksom, om man tror man att liksom brott och straff är vägen att gå, eller är det rehabilitering och så vidare. Och det är ju någonstans en falsk motsättning för båda block, för båda block är, eller båda sidor, vänster och höger är ju någonstans eniga med att det behövs en kombination däremellan, sen förhandlar man om priset. Men med tanke på att det är i praktiken så små skillnader som du säger på grund av de här blocköverskridande förhandlingarna, skulle det kanske också bero lite grann på att det skett liksom någon sorts professionalisering av den politiska eliten? Och vad jag menar med det är att man har blivit... Det är klart att man på pappret fortfarande är ideologisk. En socialdemokratisk politiker är fostrad i en socialdemokratisk tradition. Liksom en liberal partist är fostrad i en sorts socialliberal politisk tradition.
Mm.
Men när man väl hamnar i politikerrollen så är det som att det gäller helt andra regler där. Så man har liksom en bokföring för folket, liksom, man iscensätter de här konflikterna, man twittrar argt och så vidare. Men när man väl sitter sen och förhandlar så har man en annan sorts politiska spelregler som delvis är, kommer från Bryssel och i vissa fall kommer av att man, ja, men det här är det möjliga, det här är vad vi kan göra. Vi kan välja om vi stödjer, vi ger vårt stöd till grönt stål som vi tror kommer funka eller till vindkraft eller vad det nu kan vara. Liksom. Att det är lite på låtsas och, på det, och så var det kanske inte förr under efterkrigstiden i Sverige, utan då hade man verkligen ideologiska konflikter.
Mm. Det kanske, eller det hade man säkert. Jag svårt att våga säga någonting säkert om 50-60-talen på det sättet. Men jag, alltså åtminstone från idag, att min bild utav... Jag håller verkligen med om professionaliseringen av politiken. Jag har skrivit några texter om det också. Och inte minst, jag ser nog att de flesta, alltså politikerna i sig, tjänstemännen också. Alltså de politiskt anställda kring politikerna. Men det här är ju... strateger i mycket högre utsträckning än vad det är ideologer som arbetar i politiken. Och då blir det lite slängigt, kan man naturligtvis kalla det för ett politiskt spel. Men det lyfter ju frågan att få rätt framför frågan att ha rätt. Eller man kan beskriva det på det sättet, att frågan är inte så mycket, nu ska jag driva på för den världen jag vill se, utan frågan blir mycket mer relaterad till opinion, till nyhetscirkeln, till de andra partiernas strategier. Och frågan är då, men hur kan jag övertyga människor om det här? Hur kan jag vinna valet? Hur kan jag sälja in den här nyheten? Hur kan jag iscensätta den världen jag liksom kommer fram? Och det kan ju också innebära att man driver politik som egentligen går rakt emotsatt med det samhället som man vill se, oavsett från vilket parti det handlar om.
Mm.
Och det är intressant att följa från läktarbänken.
Men vilken sorts politiker får vi som en konsekvens av det? Ifall det egentligen kanske inte premieras att de är... Liksom, nu säger inte jag att övertygade ideologer nödvändigtvis gör de absolut bästa politikerna. Liksom. Många politiker som är väldigt framgångsrika kan ju vara väldigt pragmatiska. Och så, liksom. Men vad får vi för politik ifall dels kanske det saknas ordentliga... verkliga konflikter, för att man håller på att debattera i marginalen om exempelvis ta klimatpolitik. Och sen kanske vissa invänder att det finns gigantiska politiska konflikter där, med att jag underskattar dem. Men att det är lite teater mer än en verklig motsättning där det spelar otrolig roll vem som vinner valet. För att, alltså jag tror man frågar att många svenskar, vad skulle du säga är den största skillnaden politiskt mellan de föregående åren med en S-dominerad regering och nu med en M-dominerad regering? Jag tror folk får svårt att nämna några konkreta exempel.
Jag tror att det gör skillnad. Alltså, kanske inte vem som vinner valet i lika stor utsträckning som vem samlar över 50% av riksdagen, i och med att man sitter ju också i det parlamentariska läget man gör. Men och den situationen tvingar ju också partier som kanske annars hade legat väldigt långt ifrån varandra att samarbeta på ett sätt som man inte hade gjort annars. Centerpartiet och Socialdemokraterna samarbete är ju verkligen ett sånt exempel. Jag hade väldigt svårt att liksom se den här verkligheten. Det finns ju egentligen inga partier som står lika långt ifrån varandra i de fackliga frågorna, till exempel. Och det är ju någonstans... Socialdemokraternas kärna, eller påstådda kärna, har varit länge. Så det samarbetet är ju Det påverkar ju debatten absolut. Liksom, och påverkar möjligheten att ta fackliga konflikter från ett socialdemokratiskt håll. Eller jag kan inte se att det inte skulle göra det. Eller ha den typen av påverkan. Men jag tror att också att det är väldigt svårt att ha gått igenom förra årets valrörelse utan en stark känsla av, men det här är ju bara teater och positioneringar. Med det sagt så tror jag att det absolut finns viktiga ideologiska konflikter, men det är ju ingen som verkar våga lyfta dem i särskilt hög utsträckning. Eller snarare liksom socialdemokraterna verkar ju inte vara villiga att göra det under valrörelsen. Det är de konflikterna som man vet att man skulle kunna driva, förutom vinster i skolan. Sen vet jag också av erfarenhet att en annan liksom väldigt tydlig ideologisk konflikt som finns höger och vänster i frågan om sjukvården till exempel, men den duckar ju väldigt många för att den frågan är notoriskt svår att rodda i. SKR står i vägen.
Ja.
Och de borgerliga partierna har liksom en självkänsla av att man alltid kommer förlora de frågorna som man vill helst inte ta sjukvårdsdebatter i agenda till exempel. Och då blir de inte heller av. Vilket är ett otroligt flummigt svar i. Nej. Det finns konflikter, men det finns också en spelplan som gör att de konflikterna tonas ner i liksom varje tillfälle. Jag tror att det spelar roll vem som styr det här landet. Men frågan är också under vilka förutsättningar kan man styra.
Om jag tolkar det rätt så får jag inte gräva att ja, visst, det existerar politiska ideologiska konflikter, och det gör du förstås. Det är bara att läsa partiprogrammen eller hur man motionerar i riksdagen eller vad man driver från på regeringsnivå. Men det är inte opportunt att driva dem. Och man kan väl kanske nästan avspegla det i vår bransch. Alltså vi skriver och kommenterar, analyserar politik och bevakar den. Och jag har i alla fall märkt att det finns en väldigt stor skillnad i vad som drar väldigt mycket uppmärksamhet och läsning och så. Och de här traditionella maktfördelningsfrågorna, liksom frågor som är arbetsmarknaden, fack, sjukvård för den delen, som kan vara väldigt viktiga och påverkar väldigt många människors liv och är fortfarande högt rankade frågor när man frågar väljare, vad tycker du är viktigt? Liksom. De flyger inte lika högt. Och det inser väl politiker också kanske?
Alltså jag har väldigt blandad erfarenhet utav så att säga liksom vad som tror jag klick och så vidare. Ja. Men frågan handlar ju väldigt mycket om vinkel. Jag vet att en av mina allra mest lästa texter handlade ju om sjukvård, och då byggde det ju på, alltså då var det ju privatiseringsfrågan om att Camilla Läckberg skulle ge sig in i sjukvårdsbranschen och börja driva vårdcentral. Här finns det ju en uppenbar kvällstidningsvinkel naturligtvis för att det handlar om en kändis, men det så att jag tror att vad folk är intresserade av handlar ju liksom just i mediebranschen så att säga ganska mycket om krok och vinkel som allt annat. Men jag förstår samtidigt liksom vad du menar, att man ser ju. Vi har ju levt, åtminstone från mitt perspektiv, i en verklighet av 10 år där just så kallade kulturkrigsfrågor är det som drar klick. Jag vet från Aftonbladet också att sätter man bara Busch i en rubrik så drar det absolut läsning. Och vad är då politiken där egentligen? Kan man ju också undra. Så att, okay, men vad, vilken politisk konflikt är folk intresserade av? Eller handlar det om att man är intresserad av en viss politiker? Liksom? Svaret är ju det sistnämnda, naturligtvis. Jag hade en tråd här som försvann. Men för det jag tänkte på var att någonting alltså som är aktuellt bara från veckan just i relation höger-vänster-konflikt. Det är ju Timbros chefsekonom. Kopsch heter jag, just det. Jag har tappat bort förnamnet nu, men han var ju ute och Foodora cyklade.
Just det, ja.
Och det fick ju otroligt stort genomslag och alltså ett stunt från Näringslivets tankesmedia som också sen blir en aktuell debatt på bästa sändningstid och så vidare. Och vi var några stycken som från vänstersidan som engagerade oss i det här och följde det. Det är vårt jobb att göra det, men det var ju också ganska någonstans roligt. Och vi fick en del kritik för det, man blir ju liksom, jag vet att jag var engagerad, Johannes Klenell var engagerad, Max V. Karlsson från ETC skrev också om detta. Och då kom det kritik från andra personer i tykonomin, några DN-skribenter naturligtvis, men sen andra som bara, men varför ger ni det här uppmärksamhet, varför liksom, såhär, ni kan ju inte sluta kommentera sånt här trams, och såhär, jag håller med om att det här är trams. Samtidigt så är ju jag Jag tar en debatt om gigekonomin vilken jäkla dag i veckan. Och jag är dessutom övertygad om att det är vi som vinner den debatten. Och det tycker jag att Max V. Karlsson gjorde mot Kopsch i Aktuellt. Mm. De är, absolut. Men att så här, att jag är jätteglad när det kommer initiativ. Höger och vänster spelar ingen roll som gör att vi faktiskt kan prata om fördelningsfrågor, om arbetsmarknadsfrågor. Och som gör att vi kan ha en jäkla vecka i det här medielandskapet. Där vi inte pratar om att drag queens är pedofiler. Eller att det pågår ett folkutbyte i det här landet. Liksom. Så det är en konfliktlinje som jag mycket gärna uppmärksammar och tar med varm hand emot från cykelbud.
Men det är ett väldigt bra exempel tycker jag. Och jag tycker det är en väldigt intressant fråga också för att det går ju inte att som boende i en större svensk stad undvika att se det. Sen kanske man ser det men inte tänker på det. Mm. Men kan det vara så kanske att den klassfråga som finns i Sverige, den har så starkt kopplats till att vi har jag tycker inte om ordet etnisk underklass, för det är ett konstigt ord, men en underklass i väldigt stor utsträckning som är kopplad till att man har utrikes bakgrund, alltså svenska utanförskapsområden. Många av dem som är Fodora-bud är liksom tillfälliga arbetare här, gäststudenter och så vidare. Man svårt att veta vilken status de har. Liksom. Det är klart att det finns en etnisk svensk underklass också i Sverige. Men att klassfrågan har på något sätt försvunnit bort lite grann från det som väldigt många svenskar kan relatera till och hamnat någonstans i periferin. Liksom. Och det sipprar upp lite allt för sällan och därför så är det inte en fråga som man ser så ofta. Men det menar jag inte att det finns personer i Sverige såklart som inte talar högt om problem inom vården eller problem på arbetsplatser, arbetsplatsolyckor och hela den grejen. Men att det har liksom försvunnit iväg lite grann från den här medelklassverklighet som många i den politiska klassen, den chattrande klassen, är nära.
Jag tror att den chattrande klassen har väl också rört sig. Både om vi pratar om en politik som har professionaliserats så har den ju också centraliserats i viss del liksom, till partikanslierna och till liksom, Stockholm med storstadsområdena, klickarna. Jag upplever det verkligen i Stockholm och i liksom, tykonomin och så vidare. Mm. Att man ser ju vilken typ av människor som man har i sin omgivning. Och det är ju inte undersköterskor till exempel, nej, inte här. Så dels så tror jag att det finns liksom en individuell fråga här. Alltså vilka människor rör man sig i närheten? Vilka som har liksom det, alltså formuleringsprivilegiet i den offentliga debatten överhuvudtaget. Men jag tror att klassfrågorna genom till exempel gigarbete och så vidare håller på att återaktualiseras på ett sätt. Att, så att ja, det är möjligt att man har kunnat tänka bort dem eller att de inte har varit lika liksom, aktuella i vad ska jag säga, majoritetens vardag eller medelklassens vardag. Men att de återaktualiseras inte minst av att en del av tjänstesektorn ju faktiskt håller på att proletariseras på ett sätt som vi inte har sett i Sverige tidigare, och gigekonomin är ju en del utav det.
Kan du förklara vad du menar med det?
Alltså det handlar ju om ett daglönarbete som vi inte är vana vid på svensk arbetsmarknad. En delanledning till varför också de här jättestora liksom, konflikterna arbete och kapital inte har varit så. Jag skulle säga att den egentligen aldrig under liksom från 30-40-talet, alltså efterkrigstiden och framåt, har varit alltid i superförgrunden i Sverige, förutom vartannat år då det är avtalsrörelse och då man pratar om det i 2 veckor och sen är det över, för att de stora makthavarna i arbete versus kapital är ju överens om på vilket sätt och i vilket format vi hanterar de här frågorna. Vi gör det genom den svenska modellen, genom kollektivavtal. Vi förhandlar, vi har en avtalsrörelse, medan i sig Frankrike, Belgien, då kan det vara strejk en dag helt plötsligt. Och sen är strejken avblåst, så är strejk igen dagen efter, eller liksom några dagar efter. Och så håller det på så, och den konflikten är väldigt närvarande, vilket är någonting som de svenska parterna på arbetsmarknaden har valt bort. Och som har varit en väldigt framgångsrik modell för Sverige. Men det gör ju i sig att, så att okay, men nu, så här, vi diskuterar inte arbete versus kapital på det sättet, eller den debatten är inte så brännande. Det är inte högafflar mot eliten och överklassen i Sverige. Det tror jag ingen vill ha. Men det finns, börjar finnas en allt större del av svensk arbetsmarknad som står utanför den modellen. Och där har du liksom gig-ekonomin till exempel. Du har allt fler egenanställda som ju faktiskt är i sak som vilket liksom arbetar i LO-kollektivet som helst egentligen. Och också frilansare och så vidare i tjänstesektor eller andra fackförbund. Men jag tror att du hänger med på vad jag menar. Men de är inte inorganiserade i de modellerna som vi har haft i Sverige. Och det är ju en ny verklighet för både politiken och för liksom arbetsmarknadens parter att stå inför. Men också för liksom vanlig gemene människa som har det här. Ja, men som du säger, man ser ju cykelbud och man använder sig av dem. Och man börjar diskutera det. Att hur trevligt kan det egentligen vara att när alla vi andra sitter hemma inlåsta för att vi inte vill vara ute i snöstormen, så beställer vi hem mat och någon levererar den till oss och är i miljön vi vill undvika och vi betalar jättelite för den tjänsten. Hur hänger det ihop? Vem tjänar på det här? Och så vidare. Så det återaktualiserar nog en konflikt och en samtal som vi inte är vana vid på samma sätt.
Men tror du att det kan bli något annat än en moralisk diskussion, utan faktiskt bli en faktisk diskussion? För att om vi tar en annan parallell, även om du tycker att den är rättvis att ta in här, men ta frågan om tiggeri.
Mm.
Jag upplevde att frågan om tiggeri blev väldigt mycket en moralisk fråga. Alltså hur behandlar man de här personerna som ofta kommer från ett EU-land, från ett fattigt EU-land och från det EU-landets fattigaste liksom underklass man kan tänka sig.
Mm.
Och så blir det mest en fråga om vad man vill se och inte se, och du är hemsk som vill förbjuda det här. Och jag är av åsikten att det är, liksom, det är på något sätt sanktionerad liksom, människor, ett utnyttjande av människor. Liksom. Men det kan ju också anses vara en liksom, moraliskt förkastlig åsikt att du vill förbjuda liksom, fattigdom och så. Mm. Istället för att det inordnades liksom i ett samtal om arbetsmarknaden eller migration eller rörlighet. Liksom. Mm. Utan det blev bara den här moraliska frågan. Jag upplever aldrig att det har blivit någonting annat än det egentligen.
Nej, det har det nog inte.
Och det här med cykelbuden, jag får också känslan av att det lätt blir en moralisk fråga. Liksom.
Jag såg det dyka upp. Den liksom moraliska är såklart genom Dagens Nyhet. Ja, men, och jag och så här, och nu kanske jag låter superraljant, men att jag tror att det också finns någon, för mig är det liksom den liberala blicken på något vis. Alltså den är inte särskilt materiell, att åh, men det hemskaste med cykel, eller det är väl ingen som säger att det är det värsta, utan alla fattar ju att arbetsvillkoren inte är toppen liksom. Men ändå så att vi ser dem inte i ögonen, vi behandlar dem inte som människor. Vilka vi, och två, det här är inte samtalet jag vill ha, eller jag förstår inte ens vart det kommer ifrån liksom. Men den är jag rädd för att den är väldigt lätt att liknöja sig med det. Alltså att jag personligen behandlar liksom, människorna som jobbar i tjänstesektorn som jag anlitar är bra, och bara jag väljer kollektivavtal så är problemet löst. Liksom. Mm. Eller då är vi alla goda moraliska samhällsmedborgare, och de materiella villkoren och arbetsmarknaden, men det är ju bara sånt kommunister engagerar sig i. Men jag tror, men jag har svårt, det finns ju samtidigt så pass liksom starka röster som har den materiella analysen på gig-ekonomin och så, och inte minst organiseras det allt fler. Alltså Taxiunionen till exempel, som är en egen, de är inte erkända som fackförbund, de får inte förhandla med Uber eller Bolt, men de organiserar taxichaufförerna och liksom matbuden, alltså bilistbuden. Och de blir också röststarkare, och att organisering sker i allt högre utsträckning, det ser vi ju både i USA och Storbritannien, är ju också ett tecken på att det faktiskt kommer att bli mer konflikt och en större politisk medvetenhet kring just den materiella aspekten av det här.
Just det, kan man ju se i USA nu när folk försöker organisera fack på Amazon och så vidare med blandad framgång. För att avrunda lite här, Vi har ju varit med om, en svensk offentlighet som är, den är ju väldigt präglad av, den är präglad av Twitter, den är präglad av en förändring inom mediebranschen, den är förändrad av att folk har förändrat sina vanor, hur de konsumerar all typ av ord, liksom, må de vara i ljud eller bild och så vidare. Och sociala medierna har ju förändrat hela vår offentlighet också. Tror du det går att komma tillbaka, jag säger inte till ett mer traditionellt sätt att förhålla sig till liksom, politisk debatt och politiska frågor, det gäller både för partierna och för alla andra som rör sig runt i det politiska. Men går det att komma tillbaka till någonting som är mindre? Jag tycker det var intressant att ha den här liberala blicken, liksom, att det kan handla mycket om ord eller moral eller något sånt, liksom, mer individuellt. Mindre materialistiskt, liksom, mindre strukturellt, kanske tekniskt, jag vet inte. Men går det att komma tillbaka till något annat? Eller kommer vi inte bara gå ännu mer in på det här person- och ordfixerade som har blivit ett signum för vår offentlighet?
Jag tror inte att det kommer bli mer av det, i alla fall. Jag tror inte att det kommer, men jag vågar inte säga, jag vet i tusan om det kommer bli mindre av det heller. Å andra sidan har min erfarenhet av, jag började ju skriva när den här typen av debatt, eller liksom kom ut med publicerade mina första texter 2011, 2012. Alltså just när den här liksom ordryttarfeminismen hade sina heydays. Och det var liksom bangfester och det var hen och det var... Och den typen av, alltså, ska man få ha dreads, vad är kulturell appropriering, bla bla bla, det var liksom verkligen så här, helt marinerad i den, i debatten som det rådde då. Den fanns ju på alla kultursidor och den hade liksom ett stort medialt genomslag, och den är ju stendöd. Och jag tror heller inte att det finns någon i liksom den progressiva vänstern som längtar tillbaka till det. För att det är nog ganska många som gick igenom liksom de där 10 åren och fick en otroligt dålig eftersmak av det. Det är möjligt att det dyker upp nya saker som gör att folk blir ordryttare igen. Men jag tror att det är som någon typ av debattstrategi är definitivt dött. Men däremot så tror jag att vi har via sociala medier och så vidare en allt mer liksom fragmentariserad offentlighet. Det är fler mindre klickar som debatterar olika saker, och för varje dag så är det någon producent som ser att men där hen kittlade till, det där var nytt och spännande, och så lyfts det upp och nästa vecka är det någonting annat och så vidare. Så att de här stora frågorna vet dig. Klimatkrisen kanske tvingar fram det. Ett nytt krig kan tvinga fram det. Då handlar det om väldigt stora omvärldshändelser som tvingar fram stora politiska konflikter. Men så här till vardags mellan valen, jag tror att det är, jag tror vi står där vi står tills AI ersätter oss, vårt bjäbb.
Eller tills paprika kostar 200 kronor kilot istället. Det kanske är lite, ett litet ljus i mörkret att verkligheten kanske tar ner oss på jorden på något vis. Lotta, tack så mycket.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på Samtal med Zweigman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Zweigman och det här är en podd från GP:s ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.